Idag sitter vi här i slutet, mitten på december 2023, och vi sitter på Närverket på Claessons. Måste göra lite reklam för dem också innan vi börjar, så att det är därför ni hör lite ljud i bakgrunden. Och nu överlämnar jag egentligen ordet till vem då? Vad heter du?
Jag heter David Helsing.
Och vad gör du?
Jag är livscoach och ledarskapscoach.
Och då får du förklara vad det innebär.
Jajamän. Så man kan ju säga då att det är två ben egentligen, det som jag jobbar med. Livscoach, då coachar jag en privatperson oftast i att hitta sin mening, vad man vill göra. Kanske hantera problem man har i relationer, våga utmana sig själv, utvecklas, hitta meningen i livet, enkelt sagt, och faktiskt uppnå det då. Och när det är på andra sidan, ledarskapscoaching, så är det mer riktat mot företag då. Så då handlar det om att bli coachad och utveckla sin förmåga i att leda sig själv, ta ansvar för sin utveckling på arbetsplatsen och också att leda andra då. Hur gör man det på ett bra sätt? Så då tittar vi på olika aspekter av det och identifierar dem och utvecklar dem. Så på den ledarskapscoach-sidan så jobbar jag då både individuellt med en person, säg en chef eller en medarbetare, men också i lite större grupp där vi kanske tränar på att ge feedback eller kommunikation eller grupp, hur man jobbar i grupp.
Med ledarskap, menar du alla medarbetare eller menar du bara högsta chefen?
Ja, alltså jag tror att det är alla medarbetare. Men även chefer då, så tror jag liksom att grunden i att leda andra ligger i att kunna leda sig själv. Att man kan ta ansvar för sin egen utveckling och säga att det händer någonting dåligt, att ett uppdrag man gjorde inte blev så bra. Att jag själv kan ta ansvar för det och inte skylla bort. Se att jag misslyckades och ta ansvar för det. Så att kunna hantera det betyder också i förlängningen då att man kan hantera andra. Men jag jobbar med både själva chefen och medarbetaren.
Och det gör då att egentligen så är det här med livscoach, det är på sätt och vis vägg i vägg med ledarskapsdelen, eftersom du ska gå tillbaka till dig själv, säger du.
Så är det. Och dessutom så får man ju komma ihåg att ofta så tänker vi typ så här att en person är sin privatperson och ska lämna sina problem hemma när man går till jobbet. Men jag menar, bråkar jag med frugan och går till jobbet, då kommer jag inte vara en så bra chef. Så att även om jag coachar någon i ledarskap då liksom, så man kan väl säga att det kanske är lite mer en marknadsföringsfråga egentligen. Då kanske vi mer fokuserar på arbetsplatsen och de förmågorna, men kommer det upp så här att oj, ja, men jag har faktiskt det här temat förekommer i mitt eget privatliv också. Ja, då kanske vi får titta på det, för då blir du en effektivare medarbetare.
Hur kom du in på det här då?
Men det var så här att jag själv har gått igenom tuffa saker som depression och meningslöshet. Alltså, vad håller jag på med egentligen? Och gått mycket med klimatångest. Före jag började med det här så har jag jobbat inom klimatfrågan i 10 år. Och det som var väldigt spännande för mig, det var att jag insåg så här att det här med att känna känslor och känna en mening i livet, det är någonting man behöver träna på. Det är inte bara något man automatiskt har med sig, så som jag trodde det var. Så för ett antal år sedan så kom jag i kontakt med en lärare som berättade det här för mig. Jag blev typ chockad, bara då, men man ska väl kunna de grejerna. Och då fick jag utrymme att liksom börja träna på det. Och över tid då så såg jag liksom att oj, vad mycket mening, mer mening jag känner i livet. Och sen så började jag se typ att men jag har ju faktiskt egentligen någonstans alltid funnits där för andra människor och coachat på ett sätt. Men liksom glömt att göra det för mig själv. Och när jag såg det så kände jag att om jag faktiskt lägger min energi på att utveckla min förmåga att göra det här, så kan jag verkligen hjälpa andra. Så därav kommer det.
Och då har du gått någon form av utbildning?
Jajamän. Jag har gått
Var finns de?
Det finns ju säkert en 10-20 olika såna här coachingutbildningar i Sverige. Och då måste de vara certifierade av ICF, som är den internationella coachingfederationen då. Det finns ett antal riktlinjer för hur man för ett coachingsamtal. Och de här utbildningarna behöver vara certifierade då. Att det är okej, om du går den här utbildningen så får du de kunskaperna som behövs för att vara coach. Så jag gick en utbildning som heter Modigt ledarskap. Den finns här i Värmland, i Sunne.
Okay.
Så jag är diplomerad coach därigenom då.
Ja. En bra ledare på ett jobb, den bör kunna se när en medarbetare behöver coaching, eller hur?
Jag håller med.
Och då, om de är medvetna om det, så blir det alltså även bättre klimat på jobbet?
Jajamän.
Jag upplevde det själv en gång på det sättet.
Ja.
Att jag råkade ut för att jag hade en skilsmässa. Och min chef sa, kom in nu, vi ska prata. Ja, men du har ju inte tid. Jo, det här har jag tid till, sa han.
Ja.
Det var en bra coach.
Ja. Nej, men jag tror att alltså, vad har en ledare på en arbetsplats för uppgift? Jag tänker ju att det de har i uppgift är att ge en vision till sina medarbetare. Det här dit vi ska uppnå, kunna vara inspirerande i det. Och sen kunna se alla sina medarbetare och deras förmågor och kunna ge dem utrymme att växa. Ge dem utrymmet att få connecta med varandra, skapa en grupp och också se liksom, hur mår du egentligen? Se det där. Och då hade du uppenbarligen en väldigt bra chef som kunde se att oj, nu händer någonting som skaver här.
Är det så du försöker stärka de här personerna, liksom ledarna i olika organisationer, att de ska vara öppna och se sina medarbetare?
Ja, jag tror det absolut viktigaste egentligen du vill ha från dina medarbetare och från organisationen är ju god kommunikation. Där du har, det finns en studie där de tittade på Google då. Vilka team är det som presterar bäst? Och det är de teamen där medarbetarna i den här gruppen har en känsla av psykologisk trygghet. Att man känner att jag kan lyfta de problemen som jag har utan att bli dömd. Jag kan vara ärlig i min kommunikation och säga att det går inte så bra nu, eller jag mår inte så bra, eller det går jättebra, jag vill ha mer uppgift, eller vad det nu kan vara. Och känna liksom att jag blir sedd i det och jag blir inte dömd. Så att det här med att då, prata om hur kommunicerar vi på ett autentiskt sätt med varandra utan att bli bedömda. Så det är mycket det handlar om egentligen. Men för att komma dit, vi människor, vi bär ju på så mycket rädslor. Tänk om mina kollegor kommer döma mig. Från allt möjligt, från barndomen, från skolan, från olika saker som har hänt. Och då behöver vi gå igenom dem lite och typ känna på, oj, jag bär det där, jag är lite rädd för det här. Och faktiskt jobba igenom då det.
Det är en sådan utbildning som alla lärare borde ha. Det borde ingå i lärarutbildningen.
Att vara lärare är väldigt mycket att vara coach, tror jag.
Ja.
När du då får tag på företag, jag tänkte på den, måste du åka ut till dem eller gör du det på distans?
Ja, hittills har jag jobbat mest med, jag började ju den här resan att faktiskt bli privatföretagare i år.
Ja.
Så att hittills i år har jag jobbat främst då med, vad heter det, med privatpersoner, alltså privat. Som livscoach.
Ja.
Och sen nu i höst så landade jag i att jag ska expandera till att jobba mer med företag också. För det, ja, det känns väldigt roligt. Jag har jobbat en del och tycker det är roligt liksom att se när det får den typen av resultat också då.
Hur når du de företagen?
Ja, det är ju nätverkande, prata, ja, det här med liksom att det handlar mycket om att skapa ett förtroende för mig som person.
Så att precis det här som vi sitter på då, det som heter Närverket,
ja,
det är en bra plattform att,
jajamän,
hitta.
Det är ett ställe att nå ut. Sen är det ju att ta kontakt, prata, ja, synas i forum, LinkedIn och såna här saker.
Och livscoacherna, hur når du de kunderna?
Och där är det ju, hittills har det varit mycket, vad ska man säga, det förlängda privata nätverket. Och jag har börjat bygga en närvaro på sociala plattformar där jag liksom erbjuder en del gratis material då, liksom visdom och sådär som man kan ta del av. Och sen då känner man liksom att det här känns spännande, och så kan man då få en gratis session, och sen så kan man då få ett paket.
En del företag är faktiskt rädda för att visa upp sin verksamhet gratis.
Ja.
Man tror att då kommer någon och liksom inte behöva köpa, men min erfarenhet är det precis tvärtom.
Ja.
Alltså, ju mer man visar, desto mer nyfikna blir de mottagarna, så att säga, på vad kan han egentligen då göra mer.
Ja.
Så det är ingen fara, tror jag, att visa upp en del så att säga gratis.
Nej, men
det är ren marknadsföring.
Det kräver ju en del mod.
Det gör det.
Ja. Men jag håller med.
Det blir en ärlighet mer också om man gör det. Ja. Och förstår de att det här är ingen som liksom bara är ute efter pengar. Nej. Utan det ligger någonting bakom det.
Och det känner jag mig väldigt trygg i. Liksom att det verkligen jag vill göra och erbjuda, det är att så som jag har fått ett helt annat perspektiv på att livet kan vara skitkul. Jag kan ha jättemycket mening. Det kan vara så jävla nice. Att kunna få ge det till andra är liksom mitt slutmål. Och om jag har en inkomst som gör att jag kan överleva, så är det tillräckligt. Jag känner inte att jag måste ha en Ferrari. Eller jag ska bli jätterik på det här. Det är liksom inte mitt mål. Och om någon då blir hjälpt av gratismaterialet och sen vill någon gå djupare genom med någon form av betalt material då, eller så är det bra.
Hur djupt kan du gå innan det blir så att säga ren terapi eller vad ska jag säga, något annat som behöver sjukvård?
Ja.
Alltså var går gränsen?
Alltså det blir ju lite dumt om vi säger att någon kommer till mig och så går vi jättedjupt och så plötsligt bara shit, jag måste. Ja. Det skulle ju kunna hända, men troligtvis inte. Man kan säga otroligt djupt skulle jag säga, för att det finns en skiljelinje mellan coaching och terapi. Och i terapi så är det så att man tittar mer på liksom, vad hände i det förflutna egentligen? Vad fan var det som hände? Varför mår jag som jag mår? Och i coaching så kommer man beröra de sakerna också. Men det man gör i coaching är mer att titta på, vad vill du någonstans? Vad vill du utveckla idag? Hur vill du må nu? Och vad kan du göra nu med de resurser du har idag? För att faktiskt från imorgon börja ta steg. Men grejen är, när vi sitter och ältar med oss själva, jag brukar tänka på det på det här sättet, att jag bär en knippe med nycklar och en fackla. Och i alla våra huvuden så har vi en massa dörrar som är stängda och låsta. Och bakom dem så har vi våra drömmar vi har glömt bort, våra rädslor vi aldrig vill titta på, utmaningar som vi har tryckt undan, grejer vi egentligen vill göra men inte riktigt vågar. Och tillsammans då så öppnar vi dem lite så här, men vad är det du egentligen vill göra? Och så har jag en fackla då liksom och håller dig i handen där. Vi vågar titta på dem lite. Och så säger vi att vi hittar en utmaning då. Och vi kan ta exemplet så här. Jag har aldrig vågat stå inför folk och sjunga, men det är egentligen det jag drömmer om. Men jag har alltid vågat säga det till någon. Okej. Men vad är stegen vi kan ta? Vad har du för erfarenheter tidigare i livet som kan göra att du skulle kunna våga ta små steg till att du faktiskt vågar sjunga? Och den resan kan vara extremt svår att göra på egen hand, för att man ser inte ens vilka blockeringar man har. Och det jag gör som coach, det är att jag sitter närvarande och lyssnar och ställer frågor och kanske kommer med lite input, vad jag ser, vad jag hör, vad du kanske har för mönster. Men då när man får de här frågorna och får utrymmet att svara på det, så blir det liksom, shit, jag har inte tänkt på det någonsin.
Betyder det här att en väldigt ung och oerfaren person inte behöver en livscoach?
Jag skulle säga att även det blir en annan infallsvinkel. Då kanske det blir så här, vi säger att en 20-åring kommer. Då kan det vara att våga ta steget och testa saker som kanske är lite det mer utmaningen. Och då blir jag kanske lite mer en påhejare. Vad är ett rimligt steg att testa först? Istället för så här, okej, men ska du sjunga? Du kanske inte ska ställa dig på Globen det första du gör.
Precis.
Men för någon som är lite äldre då kanske det handlar om att ta tillbaka det man en gång trodde på. Så att jag skulle säga att alla personer verkligen kan ta nytta av det.
Ja, för jag menar en person som har kanske levt ett bra liv, precis gått ur skolan och faktiskt inte råkat ut för några otrevligheter.
Nej, visst. Det finns ju.
Det finns ju dem. Men vi som har lite erfarenhet, vi vet att de där olyckorna, de där otrevligheterna, de kommer.
Ja.
Förr eller senare, och då gäller det att hantera dem.
Exakt. De kommer.
Och då kan de få ett verktyg alltså.
Ja. Ja. Så, alltså för en sak är ju liksom att säga att min pappa alltid sa till mig att du kan inte det här, du kan inte det här, du kan inte det här. Då kanske jag behöver hjälp att ta mig över den tröskeln då. Ja. Men sen kan det ju vara bara att man av naturen är lite rädd, hågsen av sig, inte riktigt vågar. Även om man inte hade någon traumatisk barndom. Och då kan man ju få hjälp att liksom nå upp till sina mål. Sen så ska jag säga också att en stor del av att bli coachad, det är ju faktiskt att upptäcka vad man egentligen vill. Många av oss ramlar in typ att göra ett jobb som mamma tyckte verkade rimligt. Eller på utbildningen så sa folk att det här är ett bra sätt att tjäna pengar. Och vi alla liksom känner att jag måste tjäna pengar för att göra de här grejerna. Och sen så, ja, om du är ung och lyssnar på det här så kan jag med erfarenhet säga att efter ett par år så kommer du börja känna att det här var kanske inte så jävla kul. Så att, vad är det egentligen jag vill göra?
Det är att hitta ditt mål.
Ja.
Alltså den du jobbar med. Ja. Inte den, den linjen som du... Du försöker hitta liksom, ja, hur ska jag liksom hjälpa dig att hitta din väg?
Ja.
Är det där det handlar om?
Ja, absolut.
Inte det här att du är 22 år, du ska göra det här.
Nej. Nej, du är 22, vad vill du göra egentligen? Men i den processen, om man är 22 då, då kanske man behöver testa lite olika saker.
Ja.
Det kanske man inte behöver på samma sätt om man är 45. Men, ja. Och jag, hittills har jag coachat människor mellan cirka 20 till 45-50. Och det är ju liksom... Alltså jag skulle säga, en 50-åring och en 20-åring har relativt liknande rädslor.
Om du flyttar dig uppåt ett par decennier då, till våran ålder, ja, lite plus 70, ja, eller minus 80 som vi snart säger då.
Ja.
Behöver vi, alltså vår ålderskategori, behöver vi också livscoacher?
Man får ju fråga sig själv. Känner jag att jag skulle vilja bli pushad till att testa någonting? Men alltså, ni är fortfarande friska, ni har fortfarande energi. Då finns det väl utrymme, tänker jag, att känna så här, vad skulle jag vilja uppleva? Och så att jag kan, när jag ligger där och inte orkar längre och ska säga hej då till livet, kan titta tillbaka och säga, fan, jag gjorde ändå det som kändes roligt.
Ja.
Och då kanske man, även som 80-åring, behöver en push. Att liksom, så här, vad är det egentligen jag skulle vilja använda de här åren till?
Ja. Hitta nya projekt.
Ja.
Jag tror att det är en av de viktigaste bitarna i livet när man kommer upp i åldern.
Ja.
Att inte sluta liksom med någonting, utan nej, hitta nya projekt då, ja, som är lämpliga.
Ja.
Och knopp och kropp ska tränas.
Ja,
precis. Och det verkligen med. Mm. Ja, och det är väl också en sak man får säga. Nu har vi ju pratat väldigt mycket så här om utmaningar i livet, meningen i livet. En stor del av coach är ju också att se till typ så här, men tränar du? Sover du bra? Om inte, varför inte? Vad är det som är i vägen? Alltså de här grundstenarna, finns inte de? Alltså sover jag 3 timmar om natten och är orolig hela tiden och inte tränar, äter jättedåligt, då kommer inte jag känna mening även om jag har ett skitbra jobb.
Nej, precis.
Så det hänger ihop.
Och då har du den skillnaden som du säger förut med, mellan terapi och coachning. Det är ju att i coachning, där har vi hittat plattformen. Ja. Utifrån den här går vi bara uppåt.
Ja.
Medan i terapin, då gräver man ner vad var det som var fel.
Ja.
Och det är onödigt egentligen för vissa. För en del behöver ju gräva ner sig.
Mm.
Men andra har, ja, men nu vet vi plattformen, mm, alltså går vi ut. Det här sticker upp.
Mm.
Gör det då.
Ja. Jag skulle säga, beroende på var man är någonstans, så får man förmodligen mycket större utbyte av att bli coachad än att gå i terapi. Eller tvärtom. Beroende på vad man har för bakgrund då.
Ja, det är inte lika traumatiskt kanske. Att få coaching som att gå i terapi.
Nej.
För det skulle liksom nollställa lite mer på något sätt. Och ja, börja om, bygga från grunden.
Mm.
Här skulle du bygga där du är.
Men det kan också bli så här att man, när man blir coachad, att då får du ju frågor som faktiskt kan gå rätt djupt.
Jo, det
och jag hade en klient en gång som, när vi var klara med vår serie, så insåg hon det att det jag behöver just nu, det är faktiskt terapi. Så nu ska jag gå och få terapi hos psykolog. Och det får man ju, det ska man ju respektera, och då ska man ju ta det steget.
Ja, men då är det utifrån den plattformen som ni har kommit överens om att det här är nästa steg.
Jajamän.
Så det är ju nästa steg.
Ja.
Så att det är ju, det följer ju.
Om det behövs någon sak, då är det nästa steg.
Ja, exakt. Ja. Men ja, de flesta människor i samhället kanske mer behöver coaching än terapi, ja, kan man väl säga.
Det tror jag.
Det var lite intressant, du sa klient och jag sa kund.
Ja.
Vad är begreppet? Alltså,
ja.
Kör du med klient?
Generellt säger vi klient. Och det, eller säger jag klient. Och det är för att vi tänker på det som, eller jag tänker på det som ett samarbete.
Kunder är mer köp och sälj.
Ja, ja. Vi sätter oss tillsammans och definierar målet. Vad vill du någonstans? Och jag är ju ett bollplank.
Kan man säga livstränare?
Kan man också säga. Och det ska man ju också ha klart för sig. Så här, vi tänker ju på det som det är så självklart att man har till exempel en coach, om vi säger att jag spelar badminton, vilket jag har gjort mycket, eller boxas, att man har en coach som typ tittar på en från sidan, ja, men det där slaget, du måste ut med skuldran lite mer, liksom, annars får du inte kraften. Så här, du har någon som tittar på dig. Och det är vedertaget att när du tränar så är det väldigt bra med en PT eller en coach. Men jag skulle säga att i den mentala träningen så är det minst lika viktigt, för att det är så lätt att gräva in sig i sanningar om sig själv. Eller begränsningar om vad man kan göra och inte kan göra. De flesta grejer som vi tänker, det där får man inte göra. Det är ingen som tänker så förutom du. Eller någonting som många människor brottas med, fast kanske aldrig egentligen så här uttalar, det är att alla andra får göra så men inte jag. Jag tror att många går med den känslan. Det är liksom ett undantag för mig.
Ja, just det. Man är alltid ett undantag.
Ja.
Det finns ingen annan i världen som har råkat ut för det här.
Ja.
Så är det precis.
Och sen så när man har gjort det här ett tag, jobbat med det här och som jag då varit på många olika typer av retreats och jobbat med personlig utveckling, så med tiden så börjar man se att jag är inte ett minsta jävla unik. Alla har lika mycket skit som jag.
Precis. Ja, så är det. Jag kommer tillbaka faktiskt till det med skillnaden mellan kund och klient.
Ja.
Jag skulle säga så här att företaget som anlitar dig är kunden,
ja,
men individen är klienten.
Ja, men det är ett väldigt bra sätt att se på det. För om vi säger att jag jobbar med ett företag, egentligen så här kanske det bästa utfallet då. För det jag gör då, det är att vi jobbar kanske med workshops face to face först. Lite föreläsning kring hur funkar kommunikation, hur jobbar man tillsammans, och sen därefter kanske vi går in och coachar en och en ledare eller medarbetare som behöver det. Och ett optimalt resultat kanske är för en organisation att 5-10% av de som blir coachade eller genomgår det här faktiskt slutar, för att de inser att men jag ska inte vara här, jag önskar något annat. Och de flesta arbetsplatser har ju bromsklossar, personer som inte vill vara där, kanske aktivt arbetar mot organisationen. Och de personerna ska ju vara på en arbetsplats de vill vara på. Så att, då kan man ju se då att kunden som organisation är ju det. Men varje person får ju olika resultat då, klienterna.
Precis. Hur ser du dig själv nu då om några år när du själv behöver en coach?
Jag blir ju kontinuerligt coachad.
Det blir så?
Ja.
Det ingår kanske alltså i...
När man genomgår den här utbildningen, då måste man bli coachad ett visst antal timmar. För att man behöver ju förstå hur det känns att bli coachad och vara i den sitsen. Men då insåg jag också liksom värdet av att kontinuerligt...
Är det som är fortbildningen inom jobbet då?
Ja, det är en typ av fortbildning.
Mm.
Så att jag får en session kanske någon gång i månaden av en annan då. Men på sikt så ser jag ju att jag fortsätter att jobba med det här, utveckla det här. Och jag håller även på att skriva bok och sådär. Släppa bok och sådana saker då.
Vad kul.
Ja, det är otroligt roligt. Det är liksom ett intresse som jag hade som jag drömt om länge och i år då tagit tag i. Så att nu har jag skrivit kanske 60-70% av min första bok.
Och när ska du stå på Globen och sjunga då?
Nu är det inte just sång som är min grej, men att föreläsa gillar jag. Så att om det är någon som bara vill ha en föreläsning på sitt företag, säger om att må bra, stresshantering, kommunikation eller sådana saker, så gör jag det också gärna. För det tycker jag är också fantastiskt roligt. Så att stå på Globen eller Avicii Arena som den nu heter och föreläsa, men inom 5 år så skulle jag göra det. Ja. Och om man säger så, om jag lyssnar till vad mina kunder eller klienter då, har sagt vad de mest uppskattar med mig, så är det 2 saker. Det ena är att jag är väldigt empatisk och icke-dömande.
Mm.
Alltså jag har hört rätt mycket och jag har genomgått en del. Så att om någon kommer och säger någonting som de typ tycker är väldigt skämmigt eller småsint eller något sånt där, så jag bara, du är bara människa. Du vet.
Ja.
Och människor känner sig väldigt hållna i det. Men sen också har jag ju en kvalitet av att vara väldigt direkt. Så om jag hör att någon försöker fly undan eller bullshitta, så är jag rätt så hård. Och säger det att nu låter det som att du försöker fly. Det är mitt intryck. Vad tycker du? Känns det sant när jag säger det?
Det är erfarenhet att basera det på liksom bland annat.
Och det är något som människor uppskattar mycket, att bli ställd mot väggen. Och typ, shit, nu gör jag det här igen som jag alltid gör. Det här är mitt mönster.
Får du feedback ofta, alltså tydlig feedback från dina klienter?
Vi brukar avsluta varje session med typ då är en timmes sessioner. Att, vad tar du med dig från den här sessionen och vad upplevde du? Och då får ju klienten själv välja att säga om det är mest innehållet eller om det är någonting i mitt sätt att kommunicera. Och det brukar ju ofta bli lite feedback på båda då.
Om de inte vill säga det till dig, har de någon annan de kan vända sig till eller?
Hur menar du, liksom en tredje part?
Ja, en tredje part, ja. Någon sorts neutral. Om de tycker att du är jättebra men vågar inte säga det. Eller om de tycker att du är helt värdelös och vill ändå framföra det, ja, men vågar inte till dig.
Mm. Nej, det är faktiskt inte någonting jag tänkt på, men det är en bra grej att ta med sig. Jag kan fundera lite på hur det skulle kunna se ut.
Jag tänkte på, för du har kanske ett nätverk med andra coacher.
Ja, ja, absolut.
Är det någonting som att bygga in i ett nätverk?
Ja, men det är en bra poäng.
Skulle det fungera att ha det liksom på så, att du skriver en kommentar efteråt, ber kunden att skriva.
Ja,
men skicka på Facebook eller vad som är till dig.
Så gör vi ofta.
Jag inte säga det rakt i ögonen, men jag kan skriva ner det här.
Just nu så är det ju både och då. Att i slutet på varje session så har man ju klienten, men de kanske inte kommer på någonting att säga.
Nej,
men de har ju alltid möjligheten att skicka till mig. Och när jag kan också säga då hur det ser ut generellt, om vi säger livscoachingen, får man komma och köra en session gratis då, och testa på hur känns det och jobba med mig. Och om det känns bra, om man vill fortsätta köra en serie, så ingår den då i serien. Och då kör vi oftast 5 eller 10 sessioner.
Det kan ju dyka upp sessioner efteråt, liksom. Ja. En halvtimme efteråt, utan nu vet jag vad jag skulle ha.
Ja, och då frågat. Det finns alltid det utrymmet att återkomma då. För att jag är ju liksom, ja, det kanske är sessionerna vi pratar främst, men jag är ju coach till dig nu då.
Ja,
så att du är ju alltid välkommen typ att ringa och ställa någon fråga om det skulle vara så.
Och du pratar på Facebook eller andra sociala medier, där är det också då faran så att säga med att man öppnar sig och förstår inte att det här kommer att ligga ute på nätet.
Mm.
Är det en risk som du...
Menar du att om en klient skulle säga någonting?
Ja.
Till mig? Ja, om jag ska använda en klients kommentar i marknadsföringen och sånt, så kommer jag alltid fråga om det.
Ja, så de kan inte sätta en kommentar direkt på din Facebook-tråd?
Ja, det kan de ju göra i och för sig. Men då tänker jag att då får de ha med sig det, att vem som helst kan läsa det.
Ja.
Men generellt så sker ju feedbacken one-on-one med mig.
Ja, precis. Ja.
Eller så om det är via Facebooken feedbacken kommer, så är det ju oftast genom ett privatmeddelande då.
Ja, precis.
Du skickar personliga meddelanden.
Ja, exakt.
Och då är det ju...
Och då kommer inte jag liksom ta det och lägga upp på väggen.
Nej.
Det här sa Mia, 35.
Då får du inga mer jobb.
Nej. Och det ska man väl också säga, att en väldigt, väldigt viktig del, det är samma sak med terapi, är ju konfidentialiteten.
Ja, självklart.
Så att säga.
Mm. Det är tryggheten nu.
Ja. Och så när jag coachar följer jag ju det som kallas för ICFs riktlinjer då. Och där en av grejerna är absolut konfidentiell.
Mm. Mm. Är det ett kontrakt alltså med dem, eller är det någonting som...
Du menar med ICF?
Ja, nej, men med klienten.
Ja. Ah.
Är det ett skriftligt kontrakt? Eller
exakt, om vi ska köra igång en session så då tar jag fram ett kontrakt som jag skriver under.
Ja.
Det är inte så komplicerat.
Nej,
men däremellan så står det här med konfidentialitet.
Det är tryggheten för klienten. Ja.
Men det står lite såna här grejer som vad varje session kostar och när du behöver avboka senast och såna här saker.
Mm. Även praktiska saker som jag med. Ja, det är bra. Mm.
Är det någonting som du inte har fått med nu, tycker du? Eller?
Ja, men jag tycker att jag har fått säga rätt mycket om vad jag gör. Alltså jag gillar ju, utöver att coacha, så gillar jag att hålla workshops. Mm. Så om det är någon som tycker att det är så här, vi vill träna på feedback på jobbet. Eller sådana typer av workshops. Eller jag jobbar också mer privat, med privata kunder, rätt så mycket med vägledda meditationer. Där man till exempel får stärka sin motivation eller hitta sina styrkor eller hitta vad man vill utmana sig i eller vad det nu kan vara. Sånt jobbar jag också mycket med, jag tycker det är jätteroligt att vägleda. Så att om man vill hyra in mig för det så funkar det också. En annan sak som jag bara kan nämna som kan vara kul för folk här i Karlstad att känna till, det är att jag bodde 8 år i Japan.
Aha.
Så att jag har en lång erfarenhet av att bo i det landet i öst. Där jag både tog min utbildning och jobbade som konsult under många år. Så att om man är intresserad av Japan i form av typ att jag skulle vilja åka dit på semester eller vi har japanska kunder, vi vet inte riktigt hur vi ska hantera dem eller något sånt här liksom. Eller jag behöver lite hjälp med tolkningen och sånt där.
En udda vinkling. Ja. Pratar du japanska?
Ja, jag är flytande japanska.
Okay.
På typ, vad ska man säga, native nivå. Ja. Jag levde och bodde där och var gift och allt möjligt. Så att,
på native nivå?
Ja. Så att om det är någon som, det jobbar jag med ibland, liksom bara lite som extra knäck, för jag tycker det är så himla kul. Det är ett så himla kul språk. Och älskar och
sen,
Japan.
Och sen är det bra att hålla det igång så att man inte tappar det.
Så man inte tappar det. Ja. Så om det är någon som har den, så det är inte det som jag gör till vardags längre, men om det är någon som känner att det där skulle vi verkligen behöva jobba med. Det kanske inte är så många i Karlstad som har den erfarenheten, så jag vill ju bara slänga ut att det finns.
Det ska vi absolut ta med.
Ja.
Om du nu liksom upptäcker, eller om vi upptäcker nu att oj, det var många som ville nå dig här. Ja. Hur når man dig nu då?
Jag har en hemsida som heter David Helsing, då mitt namn, .se. Så den är ju enkel att komma åt. Och sen så,
ett enda ord, inga punkter emellan. Utan
David Helsing. Ja. Helsing med E och ett L, .se. Och sen så har jag en Instagram där jag liksom någon gång i veckan eller två postar lite olika visdomsord, reflektioner som heter Inre upptäcktsresan då. Så inre-upptaktsresan som man följer med dig, så det är kul också.
Ja, vad roligt att prata med dig och höra dina erfarenheter verkligen.
Ja, men tack, samma. Det är jätteroligt att få möjligheten och jag blev väldigt glad när du kom fram. Någon månad sedan eller vad det var. Och färdslog det. Jättekul.
Roligt. Ja, tack.
Tack.